Kapitel 9. Demokrati. Samhällets viktigaste värn. Alla bär på bilder av vad som är demokratiskt. Inte sällan tycker man sig instinktivt också veta vad som inte är det. Begreppet har lång historia och många tvetydiga föreställningar. Demokrati bör förstås som lösningen på ett problem. Hur vi i stora och pluralistiska samhällen kan hitta ett sätt att leva tillsammans. Demokratin är av helt avgörande betydelse för alla andra samhällsvärn. Faller demokratin så faller även förutsättningarna för övriga samhällsvärn. Demokratin har vuxit fram inom ramen för nationalstaten och kan inte särskiljas från den. Förenklat har demokratin en vertikal och en horisontell dimension. Den vertikala funktionen handlar om legitimitet. Demokratin kan, förutsatt att den praktiseras, binda samman makten med människor och vice versa. Människor till makten. Demokratins horisontella dimension försöker att kompromissa och förlika motstående intressen. I en demokrati får man aldrig helt som man vill. Demokratin vilar på idén om varje persons lika värde. Att likställa människor och etablera mångstyret var den första demokratiska revolutionen. Ytterst handlar demokrati om makt. Formen är enkelt uttryckt, en person, en röst. Demokratin bryter med den kapitalistiska idén om att det är pengar som ger makt. 1000 kronor är lika med 1000 röster. 0 kronor är lika med 0 röster. Demokratin utmanar traditionella grundvalar för legitimering av herravälde. Inte minst föreställningen om den karismatiske ledaren eller den ärvda och av Gud givna makten. Detta kapitel beskriver hur demokratin kan utgöra ett värn mot kapitalismens destruktiva krafter. Samhällsuppdraget är att värna demokratin. Demokrati är den bästa dealen arbetarklassen kommer att få. Demokratins antagonister. Efter att demokratin slog igenom på bred front efter första världskriget har demokratin varit allvarligt hotad 2 gånger. Den första gången var på 1920- och 1930-talen. Andra gången demokratin hotas är där vi befinner oss nu. Den antidemokratiska populismen, som den utformas i länder som Ryssland, USA, Polen, Ungern och Turkiet, är inga oförargliga angrepp på demokratin. Inte heller ska det teknokratiska och auktoritärt liberala hotet mot demokratin underskattas. Motsättningarna mellan demokratiska socialister och marknadsliberaler är i det demokratiska värnet mer mångsidigt. Ur mångfalden av motståndare kan 2 huvudsakliga drag urskiljas. Anarkister och förmyndare. Anarkisterna. Den anarkistiska traditionen föreställer sig ett samhälle utan stat. Staten anses bygga på tvång och därmed är staten ond. Oavsett om tvånget uppstår genom demokratiska processer förblir det något ont. Anarkisten anser således att staten, även om den är demokratisk, inte kan kräva lojalitet. Människor ska inte ha några förpliktelser att lyda staten, utan all samverkan ska bygga på frivillighet. Även inom facket kan man stöta på anarkistiska argument. Varför ska vi underkasta oss tvång från förbundet centralt? Bara det krav på lydnad som vi själva skapat lokalt är värt att underkasta sig. Argumentet tycks vara att endast den direkta demokratin är den sanna demokratin. Den direkta demokratin var den första typen av demokrati, men visade sig med tiden innehålla allvarliga brister. Hur gör man när folket, demokratins deltagare, blir heterogena och vill olika saker? Hur gör man när demokratin ska omfatta många? När alla inte kan träffas. Den representativa demokratin har visat sig ha många fördelar. Beslutsfattandet är effektivare och öppnar upp för kompromisser. Förmyndarna. Förmyndare anser att föreställningen om att vanligt folk ska tillvara ta sina egna intressen och förstå vad som är bäst för hela samhället är helt befängd. Det krävs en kvalificerad och upplyst grupp av människor för att styra ett samhälle. Men både demokrater och förmyndare anser, till skillnad från anarkister, att det behövs en stat. Båda grupperna anser att kollektivt bindande regler, lagar, är nödvändiga. Men förmyndarna vill att de särskilt kvalificerade eller experterna ska styra. Förmyndarna kommer i flera varianter med olika stark värdeladdning. Här är några exempel. Fascism och nazism anser att demokratin förvanskar och perverterar folkviljan. Ledaren som står i en särskilt stark direkt relation med vanligt folk besitter en högre kunskap och insikt om det allmännas bästa. Det behövs inga överläggningar och förhandlingar mellan olika idéer och intressen. Vad som behövs är en stark ledare som uttolkar folkviljan och slår fast vad som gäller. Ledaren innesluter folkviljan i sin egen person. Leninism anser att arbetarklassen är så förtryckt och exploaterad av den kapitalistiska kulturen att den inte begriper sina egna intressen och möjligheter. Det anses orealistiskt att tro att vanligt folk skulle begripa strategierna. För att få till en förändring, en revolution, krävs det en engagerad och välorganiserad förtrupp som kan visa vägen till befrielsen. Detta avantgarde anses företräda folkviljan. Meritokrati och teknokrati anser att styret ska utgå från tjänstemän som tillsätts genom konkurrens enbart på grundval av meriter och tekniskt kunnande. I vilken utsträckning folkvalda kan och bör överordnas experterna kan variera. Den som förespråkar en stark meritokrati kan hävda att sista ordet i samspelet mellan experter och demokratins förtroendevalda ska ligga hos experterna. Apartheid anser att styret av ett land endast ska tillhöra en viss folkgrupp. Vissa folkgrupper står helt utan demokratiska och sociala rättigheter, samtidigt som andra har demokratiska rättigheter. Apartheidsystemet är starkt kopplat till rasismen i Sydafrika som föll i början av 1990-talet. Förmyndarskapet kan ha en stark lockelse på folk. Ett sätt att argumentera mot dessa tendenser är att angripa det negativa argumentet. Att vanligt folk saknar kvalifikationerna att styra. Ett annat sätt är att ge sig på det positiva argumentet. Att det skulle finnas eller vara möjligt att skapa en upplyst elitgrupp med överlägsen kunskap och moral. När det gäller det negativa argumentet kan man kräva att det preciseras exakt vad experterna är så mycket bättre på. Förmyndarnas argumentation vilar ofta på en mörk människosyn. Grundtanken är inte sällan att människor är oförnuftiga och dumma. Det kan stämma. Ibland är människor som tänker i grupp oförnuftiga. Men erfarenheten visar även att människor i grund och botten är likställda i sitt moraliska tänkande. För det mesta finns en bred samsyn om vad som är rättvist och sunt förnuft. Oron över människors oförnuft är nästan alltid överdriven. Faktum är att det tycks vara tvärtom. När många perspektiv möts i beslutsprocessen blir besluten bättre. I samhällsuppdraget kan det vara enklast att avväpna förmyndarskapet med att angripa dess positiva argument. Skapandet av en upplyst elitgrupp. Man behöver inte leta länge för att hitta en nationalekonom som inte håller med kåren i övrigt. Även läkare kan göra olika tolkningar. Bilden av en enad expertkår är ofta överdriven. Politiska beslut kräver dessutom alltid både moralisk insikt och kunskap. Varken det ena eller det andra är tillräckligt. Argumenten för väktarstyre havererar på denna punkt. Experter, teknokrater eller jurister är inte mer kvalificerade än andra att göra grundläggande moraliska överväganden. Kanske till och med sämre. Experter riskerar att begränsa sig till ett särskilt perspektiv och gör därför sämre moraliska överväganden. I samhällsuppdraget kan det vara bra att erinra sig om att demokrati inte heller ska utesluta expertmedverkan. Det är i samspelet mellan olika aktörer, experter och förtroendevalda som bra beslut växer fram. Bra beslut handlar om att väga av intressen. I den processen måste utgångspunkten vara att varje människa i regel vet sitt eget bästa. Det brukar sägas att en dålig demokrati är en olycka för medborgarna och en dålig auktoritär regim är en katastrof. I demokrati utsätter vi oss för risken att göra misstag. Men samma sak gäller alla regimer, inte minst diktaturer. Av 1900-talets historia lär vi oss att de värsta misstagen görs av icke-demokratiska regimer. Demokrati så gott det går. För att fungera tillsammans i en sammanslutning behöver människor gemensamma processer för att göra kollektivt bindande regler. Demokratins motståndare hävdar antingen att en förmyndare kan upprätta reglerna bättre eller på anarkistisk grund att inga kollektivt bindande regler behövs. I det kollektiva beslutsfattandet uppstår ofta förväntningar om en perfekt process. Det borde vara si eller så. Människor borde tänka si eller så. Mot den ideala målbilden tvingas man i regel ställa det praktiskt möjliga. Man bör fråga sig hur den bästa praktiskt genomförbara beslutsprocessen ser ut. Av historien och omvärlden lär vi oss att de demokratiska processerna, trots brister, nästan alltid utgör det bästa alternativet. Demokrati är en finurlig lösning på det kollektiva beslutsfattandets dilemman. Kollektivt bindande beslut ställer krav på en sammanslutning. En demokratisk process kräver att det upprättas en dagordning och att processen kulminerar i ett avgörande. Ett beslut bör föregås av diskussioner, förhandlingar och överenskommelser. Ett bindande kollektivt beslut bör enbart fattas av personer som är underkastade besluten. Inga beslut ska fattas av personer som står utanför. Varje medlems intressen förtjänar lika hänsyn. Och ingen medlem ska någonsin behöva bevisa att han eller hon har tillräcklig kompetens att tillvarata sina egna intressen. Bevisbördan ligger på den som hävdar motsatsen. Kraven på bevisning för att utesluta någon från det kollektiva beslutsfattandet måste sättas mycket högt. Process eller resultat. All maktutövning behöver legitimeras. Besluten måste hämta auktoritet någonstans ifrån och upplevas som rättfärdiga. Man kan tänka sig flera olika grunder för maktens rättfärdigande. Den tyske sociologen Max Weber identifierade tre metoder för att legitimera makt. Den första är tradition, där tron på en viss politisk eller social ordning kommer från att den funnits länge. Den andra metoden, karisma, bygger på en stark politisk ledare. Demokratiska socialister tror varken att traditionen eller den starke ledaren är en grund för att legitimera beslut. Demokrati handlar därför om den tredje metoden, legalitet. Människor måste tro på det rationella i lagarna. I praktiken kan man skilja på två olika resonemang för att förmå människor att acceptera kollektiva beslut. Antingen att processerna som skapar besluten kan accepteras, vilket kallas processlegitimitet, eller utfallslegitimitet, vilket innebär att resultatet som skapas av processen kan accepteras. Varje beslutsprocess lider av brister. Det är inte säkert att en process leder till det önskvärda resultatet. Man kan även fråga sig vad ett önskvärt resultat är när många är inblandade. En rättvis process kan ge ett orättvist resultat. Men även motsatsen är möjlig. En orättvis process kan ge ett rättvist resultat. Man hör ibland röster som vill begränsa demokratins räckvidd med hänvisning till resultaten. Kritiken består av att de politiska processerna inte leder till rationella och kloka beslut. Ofta är det marknadsliberaler som anser att demokratin står i vägen för en mer rationell marknad. Argumentet blir att demokratin gör skada. Den kan helt enkelt inte åstadkomma det gemensammas bästa. Underförstått marknadens bästa. Marknadsliberaler som driver utfallslegitimiteten till sin yttersta spets hamnar ofta i ett auktoritärt förmyndarskap. Berövas beslutsprocesserna sina demokratiska inslag kan demokratin gå förlorad. Man kan kalla det för auktoritär liberalism eller teknokrati. I samhällsuppdraget är det viktigt att erinra sig om att demokratins resultat inte ska göras till huvudsaken. Demokrati bör inte bedömas utifrån om resultaten är rationella. Vad som utgör den politiska riktningen växer fram i processer inom och utom partier, i samtal, nomineringar och beslut. Demokratin får genom dessa processer sitt innehåll. Det är demokratins dynamik som gör förändring möjlig. Följsamheten till det som händer i samhället gör demokratin överlägsen. I slutändan handlar det om att hitta en balans mellan process och resultat. Motsättningen mellan process och utfallslegitimitet kan beskrivas som en illusion. Men med detta sagt är det även viktigt att demokratin kan göra skillnad. I samhällsuppdraget hävdar vi att demokratin är överlägsen alla andra styrformer. Därför måste politiken genom demokratin kunna göra praktisk skillnad. Regler och kultur. Grundläggande demokratiska processer har dykt upp på många platser. Det finns ändlösa exempel på stamsamhällen som utvecklat demokrati utan kännedom om grekiska filosofer. Det praktiska resultatet av samverkan inom grupper är ofta demokrati. Fungerande demokratiska processer bygger på en stark jämlikhetsidé inom gruppen. Demokratins förutsättningar är bäst i en någorlunda väldefinierad grupp som är övertygade om att man kan bli fri från kontroll utifrån. Ännu bättre förutsättningar får demokratin när medlemmarna anser att alla är ungefär lika kvalificerade att styra. Men en demokrati med enbart formella regelverk klarar sig inte i långa loppet. Bakom de formella reglerna och bestämmelser som lägger grunden för demokratin finns även något som kan kallas kultur. Det krävs människor som upprätthåller och praktiserar demokratiska värden. Välskrivna regler är aldrig ett tillräckligt skydd. Demokratin påminner i det avseendet om fotboll på skolrasten. På skolgården finns ingen domare. Man får lära sig att upprätthålla reglerna tillsammans. Nästan alltid fungerar spelet. Man kan kortsiktigt vinna fördelar genom att bryta mot reglerna. En demokratisk kultur vårdar det gemensamma ansvaret för matchen. Samhällsuppdraget handlar om att bidra med en god demokratisk kultur. Förhandlingar, eftergifter och kompromisser. En acceptans av att motståndaren har rätt att existera och söka makt. Det handlar om att motstå frestelsen att försvåra för eller helt eliminera motståndaren. Att möjliggöra för och acceptera växling av makten är central för demokratin. Alla kan i praktisk handling bidra till att stärka en demokratisk kultur. Exempelvis genom att vårda språket. Tänk på vad du kallar dina motståndare. Försvara sanningen. För det är bara så makten kan kritiseras. Försvara de gemensamma institutionerna, även om de inte fungerar perfekt. Angrepp på gemensamma institutioner är ofta auktoritära. Fördjupa dina kunskaper. Köp och läs tidningar och böcker. Tänk dig för vad du delar på sociala medier. Dina handlingar har betydelse. Engagera dig i en förening, fackligt, politiskt eller annat. Kom ihåg att dina handlingar gör avtryck hos andra. Föregå med gott exempel, även när inte andra gör det. I samhällsuppdraget vårdar vi den demokratiska kulturen. Att man agerar med det gemensamma intresset som överordnat. Att man lyssnar på motståndarens bästa argument och att man inte frestas att agera egennyttigt på motståndarens bekostnad. Framåtblickande eller reviderande. Demokratins processer kan upplevas som besvärliga. Praktiken kan avskräcka och skapa efterfrågan på mer inskränkta varianter av demokrati. Inte minst i anslutning till fackliga kongresser kan man fråga sig hur demokratin utspelar sig i praktiken. Kongresser är de högst beslutande fackliga organen. Ur den demokratiska praktiken har två synsätt på arbetet som ska utföras mellan kongresserna vuxit fram. Det framåtblickande och det reviderande. Det framåtblickande synsättet föreställer sig att styrelsen helt binds till kongressens beslut. Styrelsens och organisationens enda uppgift är att förverkliga kongressens beslut. Detta synsätt på den demokratiska praktiken har vissa fördelar. Organisationens fokus blir tydligt. Förutsatt att besluten på kongressen är tydliga. Nackdelen är bristande flexibilitet. Risken är att man inte kan anpassa verksamheten efter förändringar i samhället och debatten. Det reviderade synsättet utgår istället ifrån den gångna mandatperioden. Man går igenom de händelser som ägt rum och hur styrelsen har hanterat dessa. Det centrala är möjligheten att byta ut företrädare och välja nya. I samhällsuppdraget behöver man inte sätta ner foten och välja mellan perspektiven. Den demokratiska processen mår bra av ett blandat synsätt. Det handlar om att hålla ett öga framåt samtidigt som det andra ögat sneglar bakåt. Den representativa demokratin. I den direkta demokratin betraktades motsättningar och splittring som något destruktivt. I en representativ demokrati är motsättningar normala, rent av önskvärda. En av den representativa demokratins viktigaste uppgifter är att hitta metoder för att bearbeta och hantera dessa motsättningar. Parlamentarismens genomslag är central för den representativa demokratin. Det innebär att den folkvalda församlingen även beslutar om regeringens tillsättande och avsättande. Regeringen är alltså beroende av riksdagen, inte av kungen. Många av den representativa demokratins praktiska problem och utmaningar återfinns inom fackföreningsrörelsen. Från arbetsplatsens mer direkta demokrati rör man sig vidare till avdelningarnas värld. På förbundsnivå blir grupperna ännu större och kraven på företrädarnas förankring ökar ännu mer. I det fackliga samhällsuppdraget ställs man inför frågan om vad medlemmarna egentligen vill. Att vara representant för andra, förtroendevald, kräver en kontinuerlig dialog med de människor man företräder. Att lyckas som förtroendevald kräver lyhördhet och träning. I det fackliga arbetet tränas man i demokratiskt arbete varje dag. Måste man underkasta sig majoriteten? Att en majoritet bestämmer är inte okontroversiellt. Nästan alltid finns en minoritet som får underkasta sig majoritetens vilja. Ska 51% bestämma över återstående 49%? I samhällsuppdraget kan det vara bra att känna till att argumenten för majoritetsregeln är flerfaldiga. Alternativet, att en minoritet bestämmer över en majoritet, är inte mindre kontroversiell. Majoritetsregeln gör att ett maximalt antal personer får utöva självbestämmande och får leva under regler de själva valt. När majoriteten bestämmer är det även mera troligt att det leder till ett korrekt beslut. Till detta ska man lägga att de som förlorar i en fråga har möjlighet att vinna i nästa. I verkligheten finns det sällan permanenta minoriteter och majoriteter. Ett sätt att komma runt majoritetens makt är att skikta beslutens betydelse. Ytterligheten är att ställa krav på enhällighet. Alla som röstar måste vara överens. Mellan enhällighet och enkel majoritet, det vill säga att en majoritet som röstar vinner, finns ett oändligt antal steg. Man kan tänka sig 2/3 majoriteter, 3/4 majoriteter och så vidare. Man kan även ställa krav på att omröstningen ska bekräftas med ett mellanliggande val, vilket gäller för grundlagsändringar i Sverige, oavsett var gränsen dras. För att långsiktigt hålla samman en gemenskap krävs det att man är villig att underkasta sig majoritetens beslut. Demokratin och samhällsuppdraget. I samhällsuppdraget är det viktigt att komma ihåg att förhållandet mellan människan och makten inte har några eviga lösningar. Demokratins ständiga omförhandlingar är dess styrka. Det har alltid funnits stora maktskillnader mellan människor. Demokratin kan inte slutligt lösa det problemet. Men i samhällsuppdraget, genom att praktisera demokratin, kan den politiska ojämlikheten ständigt bearbetas och diskuteras. Makten mellan människor kan på det sättet hela tiden omförhandlas och förskjutas. Demokratin upprätthålls av alla människor som ständigt ställer kritiska frågor och agerar demokratiskt. Samhällsuppdraget handlar om att skilja på situationer där man upprätthåller absoluta värden från de där man kan kompromissa. Demokratiska socialister är inte rädda för konflikter och motsättningar. Dessa är grunden för demokratin. I samhällsuppdraget strävar vi mot att vara våra bästa jag och försöker dessutom göra det möjligt för andra att vara sitt bästa jag. Samhällsuppdraget och demokratin handlar i den bemärkelsen ytterst om dig. Vem vill du vara?